Du lyssnar på Vägen hem, en podd där vi, Heiner och Simon, samtalar om församling, lärjungaskap och livet med Jesus.
Vi delar våra tankar och funderingar om hur vi som Jesu lärjungar och kyrka på 2020-talet kan hitta vägen hem i en tid där riktningen ständigt ändras och där möjligheterna aldrig tar slut.
Och du som lyssnare är med på resan Vägen hem.
Välkommen till 6:e avsnittet av våran podd här.
Ja.
Och idag så är det här att vi har en till gäst. Förra gången så hade vi ju Hanna Brandvik som delade lite tankar om en social rättvisa, hur man kan vara engagerad som kristen, som lärjunge. Och idag har vi en till väldigt speciell gäst.
Ja, och det är Lelle Lundberg. Väldigt roligt att ha dig här.
Tack så mycket, kul att vara här.
Det är ju så att vi börjar ju närma oss, eller vi är till och med i pingsthelgen. Och pingsten är ju egentligen alltid aktuell, men det känns extra spännande att kunna prata om pingsten nu när vi faktiskt är i själva pingsthelgen. Och för att få lite hjälp att prata om det här så vi bjuder in dig.
Just det.
Precis, och då kan vi väl säga lite grann om Lelle, eller Lelle, du kan säga något om dig själv. Vem är du?
Min favoritfråga.
Det vet vi.
Sånt där som kan få mig att tänka, nej, jag är inte med.
Vi uppskattar att du är här ändå.
Ja, precis. Ja, tack. Ja, vem är jag? Jo, jag är 50 år. Har mina rötter i Sandviken. En stad utanför Gävle. Som 20 mil från Stockholm. Bott i Stockholm sedan, ja, lite olika omgångar, men senast 2013. Är gift med Sylvia. Har två vuxna barn, Gabriel och Elias.
Mm. Ja.
Och till vardags jobbar jag på officerskolan.
Ja, just det. Härligt. Och det är väl lite så, det kan vi bara säga hur vi känner dig. Att genom ditt jobb i Frälsningsarmén så har vi träffat dig. Jag träffade dig för första gången i Örebro, kom jag på. Och det var ju när N.T. Wright, en bekant bibellärare från England, biskop i anglikanska kyrkan.
Den står det rockstar-teologen.
Precis, jag tror att de till och med sa husguden i Örebros teologiska högskola. Eller någon kritiserade lite. Men en teolog som vi båda uppskattar väldigt mycket, och Simon också. Inte bara vi två. Och lyssnade på honom där. Och sen några år senare så träffades vi på riktigt, kan man säga, i Strängnäs. Och efter det så har vi träffats ganska ofta, läst några böcker tillsammans, bett och samtalat om livet och allt. Det är härligt.
Mycket bra. Mycket bra.
Precis.
Och Simon,
precis.
Du träffade Lelle.
Ja, vi träffades nog första gången innan, men vi lärde känna varandra under den tiden som jag gick på officerskolan.
Just det.
Då var Lelle min bibellärare. Och det var väldigt härligt. Och du är så vi känner dig på många sätt. Förutom den här härliga personen, så en person som är, du är ödmjuk, men samtidigt måste vi säga att du är insatt i temat Bibeln.
Oh ja.
Så det känns med den anledningen väldigt roligt att du är med. Liksom.
Tack.
Och det är ju som vi sa, att pingsten ligger framför oss. Och då kommer ju en väldigt grundläggande fråga. Vad är pingsten?
Det kan du svara på i en mening.
Precis. En mening, ja.
I en inandning.
Ja, precis. Jag ska bara veta. Ja, alltså pingsten är ju, alltså om man tänker på de första århundradets lärjungar och judar framförallt, och så var ju det redan då en högtid som var flera hundra år gammal.
Mm.
Så det är ju en, alltså pingst kommer ju av pentekoste, betyder 50, så det firas då 50 dagar, 50:e dagen efter påsk.
All right.
Och är då från början en jordbruksfestival. Just då man kommer sin första gröda till Gud, veteskörden, så gav man den till Gud i tacksamhet, men också med en bön om att man skulle då, att man skulle få ta in resten av skörden också.
Just det.
Just det. När du sa jordbruksfestival, då tänkte jag på traktorer och att man...
Ja, precis. Nej, man fick gå lite mer handgripligt på vägen.
Just det.
Man kommer sin John Deere med ett flak av säd.
Det hade varit något.
Mm. Ja, men det är häftigt att tänka att pingsten från början är en jordbruksfestival, en jordbrukshögtid. Ja.
Sen blev det då med, i samband med uttåget från Egypten, påsken då, när man sen kom 50:e dagen, så kom man fram till Sinaiberg, så blev det också förknippat med att Gud gav Tora, eller lagen då, som vi brukar säga. Lagen är lite missvisande. Det är bättre att tänka, då tänker man lätt en stor fet bok som man slår upp i.
Mm.
Det är lite tanken är snarare att det är Guds undervisning.
Mm.
Lagen eller Tora är Guds undervisning eller Guds instruktioner. Alltså hur man lever som Guds folk.
Mm.
Nu har man blivit befriad från Egypten. Man kommer till Sinaiberg och där får man ta emot Guds instruktioner. Så här lever man som Guds folk.
Just det.
Så det finns både den här jordbruksfestivals tanken om att ge det första till Gud. Och sen att då få veta hur man ska förhålla sig till att man är Guds folk.
Just det.
Och egentligen så befrielsen handlar ju om att man kommer från att det är löftet till Abraham. Att Gud ska ge honom ett land och att genom honom ska alla släkten bli välsignade.
Mm.
Så lagen ges ju inte som ett liksom, så här kommer man in i ett förhållande till Gud, utan där är man redan.
Mm.
Men det här är så här lever man när man nu är Guds folk, så har man fått lagen eller Tora eller Guds undervisning.
Men det är spännande här, för att du talar om uttåget från Egypten, mm. när man kommer till Sinaiberg får ta emot lagen. Och det är ju ganska långt innan det vi kan läsa om i apostlagärningarna, som man brukar benämna som den första pingsten.
Ja, just det.
Hur ligger den kopplingen liksom?
Ja, kopplingen ligger ju till att när man nu har fått lagen, så jag hoppas att man hinner inte mer än få lagen, så har man brutit den redan. Så det är en lång resa man gör som Guds folk, att hela tiden så har Gud sagt att så här ska ni leva, och så hela tiden gör man inte det.
Mm.
Och då kommer ju Gud sen på från 800-talet och framåt att skicka då profeter som hela tiden påminner folket om så här ska ni leva i förbundet. Och de får hela tiden vana folket att säga så, om ni gör inte det, ni måste omvända om.
Mm.
Och då är det framförallt tre områden som man kritiserar folket för, som Gud talar till folket om, och det är ju att de sysslar med avgudadyrkan.
Mm.
Det är social orättvisa, tanke på förra poddens ämne, så är det intressant, tänker jag. Alltså man förtryckte den fattiga, man såg inte till änkan, inte heller till invandraren. Och det sista var också att man pysslade med religiös ritualism istället för att leva i en relation till Gud.
Mm.
Det är klart, det blev resultatet av att man inte tog hand om varandra, blev ju också att relationen till Gud, alltså det blev mera bara former.
Just det.
Istället för så. Så profeterna varnar ju då folket att om ni inte vänder om så kommer ni bli av med landet, hamna i exil. Och det är det precis det som händer. 722 så är det ju Assyrien som intar Israel, och 587 då är det, så faller ju Juda då av Babylonien.
Mm.
Men trots det så finns det löfte om en återupprättelse, att få komma tillbaka till att bli Guds folk. Och där så är det framförallt Jeremia och Hesekiel som ger just löfte om ett nytt förbund.
Mm.
Så där är väl kopplingen mellan de här hundratals åren till nutiden. Det är fortfarande 2000 år sedan.
Ja.
Första pingsten, som vi tänker första pingsten då.
Ja, men och då är alltså, för det är spännande, för det innebär att pingsten är djupt, det är som inte en händelse i apostlagärningarna, den där i andra kapitlet som man läser varje pingst så här års.
Nej.
Utan det är någonting som är djupt förknippat med förbundet, med löftet, med hela frälsningshistorien.
Ja, ja, det är verkligen Guds löften som går uppfyllelse. Gud tänker att alltså judarna blev utsedda för att vara ljus för hedningarna, för att vi skulle hitta fram liksom, men de misslyckades.
Mm.
Och till slut kom det en sann jude, Jesus själv. Och så det Jesus gör på korset, att han dör och att han uppstår, kopplat ihop med pingsten, att anden utgjuts, är ju liksom uppfyllelsen av att alla som tror får tillhöra Guds folk.
Precis.
Så att det är ju väldigt häftigt faktiskt.
Verkligen. Du var inne på profeterna och det de profeterade eller det de sa under den tiden och redan om det nya löftet. Vill du berätta lite mer om det eller utveckla? Har du någon vers eller någon tanke på den här profeten säger så här och det pekar på pingst?
Precis. Jag nämnde ju Jeremia här och Hesekiel. Vi skulle kunna läsa faktiskt både från Jeremia 31. 31 och 31, det är inte jättesvårt att komma ihåg kanske. Och där står det så här då: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Alltså inte som det förbund jag slöt med deras fäder. Och sen hoppar vi till 33. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Så det här är någonting som till exempel Hebreerbrevets författare kopplar liksom till att det här var någonting som inte bara skedde för det folket då eller för juda, utan faktiskt för alla som tror.
Mm.
Så det är väl ett starkt löfte. Sen har vi Hesekiel också, 36, 25 först, så står det att jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era synder. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.
Mm.
Och det här är orsaken till varför varför Jesus säger till Nikodemus att du ska vara lärare för Israel. Du förstår inte när han säger då att den som inte blir född av vatten och ande kan inte se Guds rike, kan inte komma in i Guds rike.
Mm.
Därför att det är precis kopplingen här, vers 25, jag ska stänka vatten på er, det har vi vattnet.
Just det.
Och jag ska ge er min ande.
Ja.
Det här är ju ett ord, annars det här är Johannes 3 då. Som man kanske oftast tänker på kring det kristna dopet.
Mm.
Vilket är väldigt bakvänt om man tänker på att Jesus ifrågasätter varför inte en lärare av Israels folk, Nikodemus själv, skulle förstå det här språket om att genom vatten och ande så kommer man in i Guds rike. Därför att det är löftet som uppfylls.
Mm.
Och det är intressant, för sen bara några verser senare så står det ju, så älskar Gud världen.
Mm.
Så det har liksom, det hör ihop att Jesus ger sitt liv och anden. Så de är så väldigt starkt förknippade med de löftena liksom från Gamla Testamentet. Mm. Som inte bara gäller judafolk utan faktiskt oss också. Så det är ju en ganska viktig... De flesta tycker ju att Gamla Testamentet är ganska svårt att läsa. Och man kanske inte läser så mycket, men det finns väldigt mycket löften där som faktiskt uppfylls genom Jesus. Och,
precis, ja. Och så många kopplingar som man missar så ofta.
Ja, precis.
Som du säger nu, alltså... Det är väl bara några få av oss som har tänkt på just den kopplingen i Jesus samtal med Nikodemus. Mm. Att det faktiskt går tillbaka till ett profetord och det löftet om att Guds ande skulle komma över alla. Över alla människor som tror.
Just det.
Och då är vi ju inne på pingsthelgen egentligen och den berättelsen som vi hittar i Apostlagärningarna 2.
Mm.
Och då tänkte jag på... En vers där som är väldigt tydlig, där det står i kapitel 2, vers 39. Då står det ju, löftet gäller alla er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Det är Petrus som säger det. Han säger att alla ska omvända er, låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Det är versen innan.
Just det.
Mm. Då ser vi hur det här uppfylls.
Precis. Ja.
Men om vi är inne på pingsthelgen. Ofta pratar man ju om pingsthelgen som kyrkans födelse. Kan man säga det? Är det det?
Ja, det kan man väl säga, tänker jag. Jag tror inte att de som var med då tänkte så, däremot. Mm. Utan man tänkte att det här är ju, precis som du läste nyss, löftet. Att nu uppfylls det som har sagts ska ske. Så att det kanske är vi mer som tänker som kyrkans födelse. Men från början så var det ju, jag menar, Paulus med flera, de såg sig inte som kristna i bemärkelsen, utan de förstod att Jesus var Messias. Och de tilltalas ju inte som kristna, utan som de som följde vägen. Sen med tiden så kom det ju liksom att utkristalliseras. Men däremot är ju själva det som hände i kapitel 2 där väldigt viktigt, för att det är precis det som uppfyller. Just då händer det som har sagts. Och det sker liksom med riktigt dunder och brak. Om man läser Johannes 20 så har ju liksom Jesus redan andats på lärjungarna. De har tagit emot anden. Men sen så sker någonting extra. Och jag tror att det behöver ske någonting så att man förstår att det är precis det här som händer. Det är det här som är utlovat. Och det samma sak upprepas ju sen i kapitel 8. Då samarierna, alltså de som inte är judar, får vara med om samma händelse. Alltså med dunder och brak så tydliggörs det att nu gäller nya förbundet också.
Och det här är häftigt, för det är ju lätt att gå förbi att det här är en händelse som ändå har viss signifikans.
Mm. Ja, just det. Man tänker att det är också lätt att tänka att det ska gå till, därför måste det gå till så nu. Jag tror inte själv att det är det som är poängen, utan tror att det berättelsen handlar om att det här är speciella händelser som markerar att det nya förbundet är inne. Däremot så talas det ständigt om att uppfyllas av anden. Och det vet du med flera gånger när han uppfylls av anden. Vi har det där nu precis på pingstdagen då, när anden kommer där. Och sen så hamnar de ju i en knepig situation. De botar en lam man och så får de ställa till svars. Och när han då ska svara så står det att han uppfylls av anden och säger till dem, det är 4-8. Sen i slutet av kapitel 4 så är de ju och ber tillsammans och då fylls de med anden. Så han är ju med liksom på bara några verser här som vi tänker då, är han ju tre gånger liksom.
Mm.
Och jag tänker att det är en väldigt viktig sak för oss att ta med idag, att vi hela tiden kan förväntas och vi behöver uppfyllas av anden kontinuerligt så att säga.
Och det blir ju ganska fint tänker jag, för där kan man ju känna att anden är inte någonting vi kan få och är vårt.
Ja, just det.
Utan det är Gud som är tillgänglig och liksom tillåter att vi uppfylls av han.
Mm.
Och då det tar fokus från individen tillbaka till Gud. Och det tror jag verkligen att vår samtida kyrka behöver hamna i helt enkelt. Men så man kan säga att de första kristna tänkte inte att kyrkan föddes under pingsthelgen. Men så här i efterhand så kan man ändå tala i de termerna, eller?
Ja, jag tycker man kan säga så. Eller så tänker jag i alla fall. Vad säger du?
Jag tänker också, eller jag fick bilden nu av typ en jordbävning, om man skulle jämföra det. För att du var inne på Samaria och liksom alla de som kommer in sen. Mm. Alltså, när vi tänker på apostlagärningarna är det ju kanske de flesta i kyrkan, i församlingen, som tänker just på pingsthelgen. Ja, just det, jag berättade om det här. Men det är ju bara epicentrum av det som händer sen. Och när man tänker på det som Jesus säger, ni ska vara mina vittnen i Jerusalem, Juda, Samarien och till världens yttersta ände, då är det ju verkligen som liksom en cirkulär momentum som sprider sig till världens yttersta gränser. Och till slutet av apostlagärningarna så ser vi Paulus som förkunnar evangeliet under kejsarens näsa, så att säga, i Rom.
Just det.
Så det är väldigt häftigt att tänka på det sättet också, att pingsten är någon slags födelse, men det är vågor liksom som fortsätter utåt att komma med välsignelse.
Mm. Ja, det är så sant.
Ja. I kapitel 11 så står det att Petrus säger, till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt omvändelsen som ger liv. Och då tänker jag, för oss som kyrka idag så är det ju bra och vettigt för oss att bli påmind om att pingsthelgen är något som kommer ur en judisk kontext och ur ett judiskt sammanhang. Och vi är hedningarna. Vi är de som inkluderas i det här förbundet. Och vi får också ta emot Guds liv och Guds ande.
Ja, och där kommer vi in på konsekvenserna av pingsten. Vad skulle du säga, eller är en av de sakerna som pingsten är med och förändrar?
Ja, alltså för mig är det ju, jag tänker tillbaka igen till löftet som Gud har gett. Att han älskar inte bara ett folk, judarna, utan han väljer dem för att han älskar alla.
Mm.
Så det är liksom ett led i att alla som tror ska kunna vara en del Guds folk.
Just det.
Och det är ju faktiskt någonting som Paulus hela tiden brottas med när då de så att säga judekristna vill ha in lagen, så säger han nej, det behövs inte, därför att de tror, ja, som liksom Abraham trodde långt innan lagen ens fanns, så är det villkoret för att tillhöra Guds folk att man tror. Och det är där kommer också så att säga anden in i bilden. Så det är ett enda folk, ja, men lite grann som Heine var inne på nyss då, att det här når ända till oss hedningar då, att vi får vara en del i Guds folk. Det är liksom inte, och det där tänker jag är viktigt just på kapitel 2:8 som vi var inne tidigare på också, att Samarien är inget liksom andra hands folk. De är inte ett B-lag, utan de blir en del i förbundet på samma villkor, nämligen att Guds ande faller över dem och uppfyller dem. Så finns det bara ett enda folk. Och den här kampen är ju någonting som Paulus för i många utav breven. Galaterbrevet, Efesierbrevet, flera stycken sådana som han kämpar liksom för att man ska fatta det, vad som har hänt nu. Nu har Gud uppfyllt sina löften liksom. Nu är vi framme.
Just det. Och då kanske man kan tala om att anden är med och liksom juridiskt och Guds vägnar förenar alla folk under ett enda namn som han då har sagt att han vill ha det på det viset. Och att Paulus försöker göra det här gällande liksom i människors både hjärtan och hjärnor på något sätt. Ni är ett. Det finns inte någon skiljemur längre.
Ja, just det.
Och där kommer ju liksom, där är vi verkligen i att den kyrkan som vi känner till idag med all sin mångfald över hela världen, då kan man säga att den föds där och tar sin form där. Och anden har väl inte tappat sin poäng, tänker jag, i dagens kyrka, utan är fortfarande aktuell och viktig i det som vi kallar församling och kyrka. Hur ska man tänka där, tänker ni?
Alltså nu tänker jag, du nämnde precis mångfalden av alla kyrkor som vi har idag. Då kan det ju vara en bra, kanske pingsten är en liksom ekumenisk högtid för oss i kyrkan.
Wow.
Där vi fattar liksom att ja, men vi har en enda ande som vi har fått, som Paulus skriver också. Att det är en ande som fogar oss tillsammans egentligen, och det gäller den lokala församlingen, men det gäller också den världsvida kyrkan i alla dess olika uttrycksformer.
Ja, det är hur, väldigt bra.
Så det är en del i det, men sen är det ju i det praktiska församlingslivet också anden som leder oss som församling, förhoppningsvis att vi litar på andens vägledning i det vi gör. Och det kan ju ha många olika uttrycksformer, tänker jag.
Och det här tycker jag är spännande, för att det här rör ju liksom vilket liv församlingen har och får genom anden. Och jag tänker att det är inte vilket liv som helst, utan det knyter an till det livet som Gud från början har tänkt att hans folk ska leva. Och det livet som också han påminner folket om genom profeterna, när han pekar på de här sakerna som social rättvisa, tom andlig religiositet och avgudadyrkan. Att allt det här kommer man bort ifrån, och tvärtom börja liksom från hjärtat med liksom i glädje och fyllt av ande, och inte bara liksom bokstav och skall och måste. Börja prisa Gud, man håller sig till Jesus, och det får konsekvenserna att man behandlar alla människor och sträcker sig ut på ett sätt som Gud själv skulle göra. Jag tänker att det är väl det liv som anden ger till församlingen.
Ja, men eller hur?
Och kanske en måttstock på hur bra en församling mår. Jag tror inte att man kan mäta en måttstock på församling om man är, hur mycket församling man är. Men hur bra man mår, tänker jag, som församling. Kan man titta på de här sakerna? För anden behöver ju få leva i oss och igenom oss. Och det tycker jag är häftigt, att vi lever i en tid som är liksom genomsyrad av principen, vill tillåta oss att uppfylla oss av anden som Guds församling.
Ja, just det. Jag gillar det där, alltså att det blir vi tillsammans. Och mindre fokus på mig och mitt eget liksom, och anden och jag, utan att det är vi tillsammans som gestaltar det livet, som du säger, som Gud vill att vi ska göra.
Och där vi går tillbaka till förbundet som vi var inne på i början, Israel som slutade förbund med Gud, eller Gud med Israel vid Sinai, så är det ju också ett helt folk som man slutade förbund med. Det är inte en individ, det är inte bara Mose. Och här har vi då anden som gjuts ut över hela folket, över alla de troende, och enar dem som ett folk som står i ett nytt förbund då med den levande guden.
Du har lyssnat på Vägen hem, en podcast om lärjungaskap och församling.
Och idag säger vi tack så mycket till Lelle som var vår gäst, som hjälpte oss prata och fundera lite om pingst.
Ett särskilt tack vill vi också ge till Jonas Brandvik som har hjälpt till att skriva våra fantastiska jinglar. Guds välsignelse till dig som lyssnare, och på återhörande.